CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Det är skärtorsdag den 28 mars och halvdag på Stockholmsbörsen. Varmt välkomna till Börsmorgon. Det spretar på börserna i Asien. Wall Street lyfter inför stängning och Stockholmsbörsen går mot öppning i sidled. Idag kommer vi fokusera på Embracers miljardförsäljning. Den sista avyttringen, vd Lars Wingefors är med oss strax. Är det läge att plocka upp ratade bolag som rider på energiomställningsvågen? Och så blir det teknisk analys. För den uppmärksamma såg att en av dagens gäster är Swedbanks tekniska analytiker Martin Hallström. Välkommen hit.
Tackar, tackar.
Och på länk så har vi också med oss DI:s analytiker Ulf Pettersson. Välkommen även till dig, Martin. Nytt all time high på S&P 500 igår. Känns som att vi är inne i en otroligt positiv fas.
Ja, men det är ju en extrem eufori, får man väl säga, onekligen i marknaden. Och vi har ju en ordentlig återkopplingscykel, om vi kallar det, mellan sentiment och pris, där de ömsomt driver varandra uppåt. Och det kan ju fortsätta längre än vad man kan tro vara rimligt från början. Så det är ju precis det vi ser nu.
Mm, och det kommer vi prata mycket om i dagens program. Men vi ska nu till gamingbolaget Embracer, som alltså säljer Gearbox för 4,9 miljarder kronor till Take-Two Interactive, bekräftar därmed de rykten som har cirkulerat i marknaden. Betalningen sker med aktier som kommer att säljas för att minska nettoskuld. VD Lars Wingefors är med oss nu. Lars, hur länge har de här diskussionerna förts och vad är känslan nu när det är klart?
God morgon. Nej, känslan är väldigt bra faktiskt. Det blev en väldigt sen natt, lite som vanligt, men känns väldigt bra nu på morgonen. Och diskussionerna har ju pågått ända sedan förra sommaren. Vi har ju haft en strukturerad process tillsammans med en massa rådgivare och väldigt många olika köpare från början, som har i slutändan då blivit utkristalliserad och blivit Take Two.
Det här kallas ju för den sista avyttringen. Betyder det att ni inte kommer titta på försäljningar nu?
Ja, det är ju en sista större strukturerade avyttringsprocessen. Så att det är väl så man kan läsa in det under vårt omstruktureringsprogram. Ja. Det slutar ju nu sista mars.
Men du stänger alltså inte dörren för att annat kan säljas lite längre fram?
Jag stänger dörren för att vi gör fler avyttringar under omstruktureringsprogrammet. Jag sätter punkt där.
Ert mål är ju att minska nettoskulden till 8,5 miljard i och med den här affären. Hur långt är ni ifrån det målet?
Nej, men det här är ju en viktig affär ur många synvinklar. Bland annat ökar ju vår finansiella flexibilitet väsentligt och stärker vår balansräkning. Så att vi har ju ett finansiellt skuldsättningsmål som är en gånger forward looking adjusted EBIT.
Jag har en teknisk fråga om affären. Den inbringar 4,9 miljarder. Nettoskulden minskar med 3,2 till 3,5 miljard skriver ni. 1,6 miljarder däremellan, är det tilläggsköpeskillingar eller vart tar de pengarna vägen?
Ja, nej, men det är ju, vi definierar ju det ganska tydligt. Det är ju olika typer av transaktionskostnader, kostnader för säljning av aktier. Och sen är det ju en kostnad för att den ersättningen vi har gett till de tidigare ägarna, earnout holders av bolaget. Så det är ju så man ska se det. Samtidigt så minskar ju vi våran cash earnout-skuld med 1,6 miljarder och vi frisläpper 18 miljoner Embracer B-aktier då. Som har varit i våran share count för maximum dilution.
Jag undrar också hur mycket av Gearbox är det ni behåller, för jag noterar att ni och Take-Two formulerar er lite olika. Embracer skriver i pressmeddelandet att behållna tillgångar inkluderar andra betydande oannonserade spelsläpp. Take-Two skriver att de köper Gearbox framtida pipeline.
Ja, men man kan ju se på glas på många olika sätt. Jag tycker vi behåller en del väldigt fina tillgångar. Tittar man på siffrorna så har ju de tillgångarna som vi behåller omsatt ungefär lika mycket som det vi säljer. Men det är ju en liten förenklad syn att se det på så sätt. Men vi köpte ett bolag för några år sedan som heter Perfect World som ligger i San Francisco. Det bytte namn till Gearbox San Francisco. Det bolaget hade ju Remnant 2. Det har också det kommande spelet Hyper Light Breaker som vi tror väldigt mycket på tillsammans med en väldigt intressant pipeline med en del ej utannonserade produkter. Det är tillsammans med Lost Boys Interactive, en av de ledande work for hire-utvecklarna i Nordamerika. Cryptic som är en erkänd utvecklare av MMO-spel då, som har gjort några Star Trek Online och Neverwinter Nights Online. Jag tror man ska få lite perspektiv på affären, så måste man också inse att Gearbox i huvud-Gearbox i Texas är en fantastiskt duktig spelutvecklare och de har varit en bra teammember i Embracer. Men vi köpte dem 2021 på en ganska aggressiv affärsplan när de skulle skala upp och det ska de börja med publishing och det ska de börja göra massa fler titlar. De var ju mitt uppe i den här affärsplanen som var väldigt långsiktig. Men de har ju haft ett väldigt starkt negativt kassaflöde sista året och det hade fortsatt varit ett dåligt kassaflöde i verksamheten. I våran nuvarande omvärld, PC-konsolmarknaden, tillsammans med vår nuvarande situation så bedömde vi att vi kan inte fortsätta investera i hela den pipelinen med den affärsrisken som föreligger. Med bakgrund detta så är det helt rätt affär för oss att göra. Dessutom så är det så att Take-Two Interactive har ju varit den som haft den största ekonomiska uppsidan i Borderlands som har varit den stora grejen för Gearbox. Så även om Gearbox rent legalt har varit vårat IP så är det Take-Two Interactive som har suttit på den stora ekonomiska uppsidan i Borderlands. Och när vi tittar på strategin för framtiden så ligger också det med i beslutet att vi vill ju såklart ha varumärken och IP som där vi har den stora ekonomiska uppsidan.
Men hur mycket av er omsättning och vinst säljer ni här när ni säljer Gearbox?
Ja, men tittar man på 12 månader tillbaka så säljer vi ungefär 4% av vår omsättning. Och vi säljer 0% av våra vinster för de hade ett negativt EBIT-bidrag på det som såldes. Vi säljer ungefär 12% av vår CapEx, eller 900 miljoner. Och vi behåller ungefär 6%.
Efter försäljningen av nu Gearbox och tidigare Saber 2, betydande delar får vi ändå säga av Embracer. Vad blir kvar i Embracer? Hur blir koncernen framöver?
Jag tror man måste titta på Embracer. Väldigt många fokuserar på våra PC-konsolaffärer med våra stora varumärken som Tomb Raider, Borderlands och så vidare. Men Embracer idag är väldigt mycket mer diversifierat. Idag har vi en av de ledande bolagen inom Tabletop med Asmodee. Vi har ledande mobilspelsverksamheter. Vi har Lord of the Rings. Så PC-konsol kan man säga kanske är en tredjedel idag av verksamheten. Lite beroende på hur man ser på det. Men det är det som fångar väldigt mycket medieuppmärksamhet och det som fångar många konsumenter och så vidare. Men det är också i den PC-konsolverksamheten vi har haft en väldigt tung investeringsprogram som vi nu har dragit ner då från 8 miljarder där vi ska ner till 5 miljarder för att kunna få ett positivt kassaflöde för framtiden. Vi kommer fortfarande ha tillväxt en investeringstillväxt inom PC-konsol. Det är bara att det att den historiskt sett har varit ganska extrem. Nu drar vi ner på den lite. Vi kommer ändå ha en tillväxt inom PC-konsol. Vi har väldigt många fantastiskt fina varumärken som vi kan fortsätta fokusera och investera i. Som är mer än nog för att driva fina nyckeltal kommande åren för den verksamheten.
Jag ska bjuda in DIS analytiker Ulf Pettersson också som har en fråga, Lars.
Ja, jag har en fråga. Jag ser att du ska ha en presskonferens 9 så den får bli snabb då. Längst ner i pressreleasen står det att de affärerna hade genomförts före årsskiftet hade inneburit icke-kassapåverkade kostnader på egentligen 1,3 miljarder. Är det goodwill och kommer den liksom, först är det goodwill och kommer den här kostnaden finnas nu även om det är 2024 och inte 23 så att säga?
Det får vi återkomma till i bokslutet, men vi gör den förenklade synen baserat på siffran sista december. Men det är ju huvudsak goodwill och det har du rätt i.
Stort tack Lars Wingefors för att du var med här i Börsmorgon och alltså kommenterade den här affären innan han går och möter marknaden. Martin, vad tror du? Blir marknaden nöjd nu av att man genomför den här försäljningen?
Ja, men jag tror alltså den här affären eller någon affär har ju varit nödvändig för att komma ner i skuldsättningen och öka kassaflödet. Så att jag tror att långsiktigt så tror jag att det är en nödvändig affär för bolaget att göra. Sen om hur de påverkas just idag, aktien gick ju väldigt starkt igår också så att vi får se hur de väljer att agera här på morgonkvisten i öppning.
Ja, nej, men det här är ju rykten som har florerat i marknaden en tid. Uffe, Take-Two betalar ju med aktier här. Det är en betydande risk eller hur ser du på det?
Ja, det är det. Du vet ju inte om det blir 4,9 miljarder eller inte. Det beror ju på vad man får sålt sin aktie för. Nu är ju det är ett ganska stort bolag med ett börsvärde på 250 miljarder ungefär. Så det är 2% av Take-Twos börsvärde. Så det bör kunna säljas dem utan att det blir press. Men det får vi se. Det får vi se när marknaden öppnar i USA hur negativt det här tas emot på Take-Two. För det kommer det kanske göra med tanke på att nu vet man att det är aktier som ska säljas här. Annars så tror jag affären kommer tas emot väl. Även om aktien steg en del igår. 10% nästan. Det är ju ändå en kontant in här och det är en verksamhet som inte har bidragit till vinsten och det är positivt. Tittar man på de andra, ska vi säga, nödvändiga försäljningar som har genomförts av andra bolag, exempelvis Intrum och SBB senaste tiden, så har ju de fått stryk när de har gjort den här typen av affärer för att man har plockat bort mer vinst än man har fått in i pengar så att säga. Nu är det ju inte så i det här fallet, så jag tror att det kan bli en positiv respons på det här. Men vi får se lite hur marknaden tolkar det också efter den här presentationen som börjar klockan 9.
Men Ulf, jag måste ändå fråga, jag ställde ju den frågan till Lars Wingefors, men vad finns kvar av Embracer efter att man både säljer Gearbox och tidigare också Saber?
Ja, det är klart att det finns ju verksamheter kvar, men hela den här förvärvsresan är ju tillbaka backad riktigt, men det är inte ett slut som bolag.
Och kan också nämna det att gamingbolaget Thunderful har sålt sin tyska förlagsverksamhet. Innan börsöppning vill jag också att vi ska hinna nämna Volvo. Det är ju en rekordstor utdelning idag. Stort nummer av Volvo i dagens DI. Där sänker ju samtidigt Nordea sin rekommendation till behåll från tidigare köp, Martin. Hur ser du på Volvo?
Ja, men vi är positivt inställda till Volvo. De har gjort en fantastisk transformationsresa strukturellt hur de sköter sin affär. Så att vi är fortsatt positiva och ser ju snarare att det är alltjämt läge att sitta kvar i aktien. Så att vi vidhåller en positiv syn till Volvo även framöver.
Mm. Och det satte ju en street high riktkurs för Volvo på 450 kronor här tidigare i veckan. Sänkt rekommendation idag. Alltså även Nibe får ju en sänkt rekommendation. Där är det Barclays Capital som sänker till jämvikt från tidigare övervikt. Och Martin, ni har ju plockat ur Nibe ur portföljen.
Vi har suttit på den och vi är långsiktigt väldigt positiva till Nibe fortsatt. Men vi ser att det kan dröja lite innan vi får tillbaka ett investerarintresse och att de börjar visa tillväxtsiffror igen som marknaden är nöjd med. Så att vi har valt att pausa lite i Nibe och vill väl se an lite vad som händer här och förhoppningsvis kan man komma tillbaka igen till hösten eller så vidare. Men just nu så har vi kortsiktigt tycker väl att det finns bättre ställen att arbeta med kapitalet.
Mm. Uffe, Nibe eller Volvo, du behöver inte välja aktie, men du kan välja case att prata om.
Nej, men det är väl två intressanta case. Och Volvo har gjort en enorm resa här de sista 10 åren. Från 5% rörelsemarginal upp till 14 eller något sånt där. Men frågan är, det ska bli intressant att se nu. För nu är, finns ju ändå i marknadsbedömningen här en vinstfall på omkring 15-20% i år. Och det brukar liksom inte vara... Man brukar vilja handla en aktie kanske ett halvår innan vinstvändningen uppåt så att säga. Nu är det ju då ett år här där vinsten ska gå ner. Så det, jag vet inte, jag är inte, i alla fall inte momentummässigt så är jag inte så positiv till Volvo. Och tar vi Nibe så har det verkligen skett en förändring där. Och det har ju att göra med att orderingången. Nu har inte gett Erik Lindqvist på Nibe sagt hur mycket den är ner då, men folk befarar ju att rapporten, Q1-rapporten kommer att vara ganska svag här med tanke på den svaga byggnation vi har haft och sådär. Så det är det två bolag som lever olika världar nu, men som jag inte tror det är lite för tidigt i bägge.
Och vi får se hur Stockholmsbörsen tar emot de här sänkta rekommendationerna. För Stockholmsbörsen har ju öppnat för handel denna halvdag och det är Ylva Johansson som har bäst koll på kurserna.
Ja, och Stockholmsbörsen öppnar i sidled denna skärtorsdag som ju också faktiskt är sista handelsdagen för det här kvartalet. Vi får se om det kan bli lite stökigt på börsen här idag. Men om vi ska börja med fokusera på storbolagsindex så har vi Autoliv, SBB i toppen, stiger 1% vardera ungefär. Noterar även att Evolution lyfter 1%, har ju meddelat under morgonen idag att man kommer gå in i Delaware via ett nytt partnerskap med Rush Street. I botten har vi ju, som ni pratat om i studion, mycket riktigt Volvo som ju handlas exklusiv utdelning idag efter att man ju igår på sin stämma klubbat igenom den här jätteutdelningen som är Sveriges största genom tiderna. Kan väl också nämna med anledning av Volvo att Nordea sänkt sin rekommendation till behåll från tidigare köp. Även Nibe handlas ner idag, backar en 3% ungefär, där har Barclays varit inne och sänkt till jämvikt från tidigare övervikt. Men mest intressant är såklart hur Embracer tas emot efter beskedet att man ju säljer Gearbox till Take-Two. Aktien rusar en 8% så här i inledningen idag. Lite i samma sektor så har Thunderful ingått avtal om att sälja sin tyska förlagsverksamhet till ett bolag som kontrolleras av grundaren. Den aktien är ner en 2%. Så när vi Peab som stiger 1,5% har fått vägkontrakt på totalt drygt 1 miljard kronor från Trafikverket. Kan vi också nämna Eolus Vind som ska investera i 3 vindkraftprojekt på totalt 88 megawatt i Mellansverige och som stiger 1% idag. Sen har vi inga avslut här i IRR och Elwi, men vi kan väl berätta ändå att programbolaget IRR har utsett Cecilia Wachtmeister till ny vd och i Elwi kursfloppade fyrhjulingsbolaget så har styrelseordföranden och tidigare Husqvarna-vdn Hans Linnarsson meddelat att han lämnar. Vi tar oss vidare till Biko. För det är nämligen så att fjärde AP-fonden har meddelat att man ökar innehavet i bolaget efter beskedet ju att grundarna lämnar moderbolagsverkan, vilket ju kom här i förra veckan. Aktien stiger 2% här idag och i Vimian så har vdn Patrik Eriksson köpt sina första aktier för 600 000 kronor. Den aktien stiger 1% här idag. Vi måste också nämna fusionen. Alm Equity som är storägare i Svenska Nyttobostäder går samman med bolaget Alm, rusar 7%, Nyttobostäder upp hela 45%. Till protokollet så kan vi väl också ta och nämna att styrelsen i teknikbolaget Tobii Dynavox vill byta namn till Dynavox Group för att skapa bättre tydlighet med tanke på, jag kan tänka mig att många blandar ihop det med Tobii som ju fortsatt finns kvar med det namnet. Sist kan vi kika till Millicom som stiger 2,5%, har fått en höjd rekommendation från JP Morgan som också skurit upp riktkursen med 30% ungefär. Men för att sammanfatta då så är det en ganska försiktig öppning på Stockholmsbörsen denna skärtorsdag.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Stort tack för det, Ylva, och glöm inte att det alltså är en kortare handelsdag idag. Ulf, vi såg ju en del stora rörelser där. Volvo tappar ju ungefär en krona mer än utdelningen. Nibe, Embracer, vad säger du om kursrörelserna?
Ja, men så är det. Jag noterar också att Fortnox fortsätter falla här. De var ju ner 14-15% på en blanka attack, får man väl kalla igår. Då fortsätter ner 3. Och att H&M efter det här rallyt igår faktiskt, det var ju en av H&Ms 5 bästa börsdagar någonsin som den tappar någon halv procent här. Så det blir lite sådär. Vi får se om det blir en lugn dag det här eller om folk väljer att sälja av lite grann. Rimligtvis så börjar marknaden tappa lite här med tanke på att det är så många dagar stängt samtidigt som New York är öppen och man kanske liksom inte vill ligga ute med den nyhetsrisk som finns då i att liksom ha mycket positioner när man själv är stängd och andra marknader öppnar. Men det återstår sig. Just nu så är vi faktiskt upp lite grann. Man får ju justera för Volvo-utdelningen. Det gör 0,2 procentenhet ungefär på index. Så det får man lägga till då när man tittar på hur index utvecklas idag.
Ja, men för vi får ju också viktig PCE-statistik imorgon från USA när Stockholmsbörsen är stängd. Martin, jag passar liksom den frågan till dig. Vill man ligga lång Stockholmsbörsen över helgen?
Ja, alltså jag tror att är man aktiv i sitt mandat så tror jag kanske man väljer att avvakta lite och se an där. Sen måste man ju säga att den andra balanskålen som gör att det ändå kan hålla uppe här under dagen, det är ju att det är sista dagen på kvartalet och normalt sett så sker en viss window dressing inför kvartalsluten. Så det gör att indexen och det ändå kan hålla uppe trots att vi har lite ledighet framför oss nu. Så att, jag tror det blir en rätt så lugn dag idag.
Mm. Och det är ju skär torsdag, vi går mot påsk. Handlar en hel del om död och en hel del om uppståndelse. Dags för det nya. Är det dags för något nytt på Stockholmsbörsen?
Nytt och nytt. Vi har pratat om det rätt länge nu egentligen. Men det skulle väl vara om vi äntligen kan få se nu den här breddningen att småbolagen kanske kan börja ta lite förlorad mark. Så att där har vi en möjlighet till en uppståndelse skulle jag säga.
Uffe, ser du någon uppståndelse på gång i bolag?
Nej, men den där tesen att vi kan börja se lite småbolag och lite om det fortsätter, om det här goda börssegmentet som vi haft sedan slutet av oktober egentligen fortsätter, så är det väl dags för småbolagen på riktigt och sådana här relativa förlorare. Det brukar alltid vara så att man börjar titta på det som inte har gått och så köper man det, och jag tycker jag har sett lite sådana där små tendenser. Det har vi haft en del förloraktier som har börjat röra på sig, BOG och lite annat. Det är möjligt att det kan bli så. Annars så är väl nu efter liksom påskhelgen här så börjar ju blickarna riktas mot Q1-orna som kommer i mitten, slutet av april. Och då är det bara någon vecka eller ett par bort, så då är det klart att det kommer fokus vara på det. Nu har ju senaste månaden här varit väldigt mycket liksom koncentration av intresse till inflation och Fed-besked och andra räntebesked och sådär. Men nu kommer ju rapporterna här. Och det skulle bli intressant att se hur de tas emot då. Det är ju, man måste ju ändå liksom rimligen se en svaghet i de flesta bolag med tanke på den svaga konjunkturstatistik som vi har fått in på många håll. Det var ju statistik senast idag då från om konsumtionen i USA eller i Tyskland som var åt det svaga hållet. Så det borde märkas hos en hel del bolag. Men vi får se, marknaden är just nu jättestark. Jag tycker de här små nedgångarna man har i början av dagen, de vänds och blir liksom till uppgångar på eftermiddagen. Och Evolution hade någon blanka attack. Normalt sett så är det normalt tidigare, så föll den 10% på den stegen den dagen. Så det är lite sådär.
Ja, men och precis det du beskriver, Ruff, vi fick ju ett nytt all time high i USA igår, S&P 500, och där steg ju 456 av S&P 500-bolagen. Martin, hur stretchat är det nu?
Ja, men det är väldigt stretchat. Vi har ju några grafer som visar lite på hur euforisk stämningen är nu. Om vi tittar på den vänstra grafen här så ser det privatinvesterares vy om börsen framöver. Och där har vi ju under hela det här året haft en extremt positiv vy från privatinvesterare. På den högra sidan i grafen som visas så har vi då finansiella rådgivare, eller nu, när man sållar nyhetsbrev och så vidare och tittar. Och där är det också den högsta optimismen sedan april 2021. Så att just nu så är det en extrem optimist i marknaden. Och det är ju i grunden väldigt positivt, för att det är bara om man är optimistisk till börsen som man är beredd att allokera in kapital som då kan driva. Så att det är jättebra tills det blir lite för stretchat. Och frågan är om vi börjar närma oss de nivåerna kortsiktigt.
Mm, men ser du att vi gör det, eller ser du att det finns stöd för börsen även framåt?
Nej, men jag ser nu att kortsiktigt är en förhöjd risk för att vi har gått lite för snabbt fram. Att köpförmågan kanske håller på att ta slut. Inte köpviljan, men att köpförmågan kortsiktigt håller på att ta slut. I Sverige har ju vi gjort en motsvarande övning för att titta på hur sentimentet ser ut. Och vi har ju då ett eget index, ett Fear and Greed-index på Swedbank. Och där ser vi också nu att vi drivs i marknaden av en extrem girighet. Och normalt sett så brukar det här jämviktspendla som en sinuskurva. Att man kommer upp och sen så blir man för utmattad kortsiktigt, och så faller vi tillbaka lite. Och just nu så är vi uppe på väldigt extrema girighetsnivåer. Och jag tror att vi kan behöva en liten andhämtningspaus, och att den inleds inom kort. Men att strukturellt så är det ju väldigt positivt för den fortsatta börsutvecklingen att vi har en sån optimistisk vy. För det borgar för ett fortsatt kapitalinflöde till börsen.
Mm. Uffe, bollar över till dig också. Är det så att vi behöver en andhämtningspaus här?
Ja, den här uppgången sticker ut på flera sätt. Nu är vi då på all time high. Vi är upp 9 veckor i rad. Det är väldigt, väldigt sällsynt att vi är upp 9 veckor i rad utan liksom någon minusvecka. Det är inte ofta det sker. Vi är ju på all time high. Det finns liksom inget tak så att referera till, utan nu är det lite sådär. Vad är nästa målnivå? Man ser ju de amerikanska stora investmentbankerna brukar alltid sätta liksom en målnivå på S&P 500. Nu är de passerade här lite grann, och då höjer de det där, och då skapar det ett nytt köpintresse. Men ja, vi får se. Det är ju, jag tycker att uppgången har blivit för snabb, framförallt givet den här konjunkturutvecklingen vi har här. Jag är inte riktigt säker på att den här vinstuppgången som många i marknaden räknar med 2024, att den kommer att hålla i sig. Man får inte glömma bort att vi har haft en väldigt stark vinstutveckling de senaste 4 åren egentligen, sen pandemin. Bolagen har gynnats av höginflationstiderna eftersom de har lyckats höja priserna. Det är liksom konsumenterna som har betalat. Kan man liksom, den där möjligheten att öka vinsten genom prishöjningar borde vara över, plus att man får in ändå lite högre kostnader i form av lön och allting annat. Så det borde bli lite marginalpress hos många, många bolag. Men vi får väl se helt enkelt. Det ska bli väldigt spännande att lyssna på vad bolagen säger i Q1 och visa för resultat.
Finns egentligen inget att jämföra med nu, Martin?
Så är det ju. Och ett all time high är ju alltid egentligen positivt i grunden. För att sannolikheten att det blir ett nytt all time high är ju alltid högre än att det inte skulle bli det. Så att det är ju grunden positivt. Men som Ulf säger här, hastigheten har ju varit väldigt stor nu. Jag tror vi har någon graf på det lite senare. Men jag tror att uppgången också är just sentimentdriven. Och när vi får de här återkopplingscyklarna mellan sentiment och pris, då kan det ju hålla på rätt länge, och det har vi ju sett nu. Vi har här uppgången i ett momentumperspektiv i några grafer. På den vänstra sidan så har vi då en indikator, RSI kallas den, som visar då på hastigheten i uppgången. Och i sig är ju inga höga värden negativa, men vi ser nu att vi har en negativ divergens, det vill säga att vi har satt nya toppar i pris men inte i momentum, vilket är hastigheten i uppgången har börjat minska. På den högra sidan så har jag tittat på priset i förhållande till de långa trenderna, och där kan vi se att historiskt så har marknaden orkat gå upp 10-12% över 200 dagars glidande medelvärde i en normal marknadsfas. Innan de har blivit utmattade och sen börjat falla tillbaka igen. Och nu ligger vi, jag tror vi ligger ungefär 12% ovanför 200 dagars glidande medelvärde. Så att vi även stretchat ut momentumperspektiv kortsiktigt. Så att, jag tycker, även om vi inte har fått någon indikation i pris ännu, och det, som sagt, köpförmågan vet vi inte riktigt när den tar slut. Men det, både sentiment och momentum börjar kännas väldigt stretchade kortsiktigt. Mm.
Men ser du att köpförmågan faktiskt är på väg att ta slut?
Det ser man egentligen inte förrän det manifesteras i pris. Okay. Och än så länge så har vi ju fortfarande, som vi var inne på, vi har satt den nya all time highs. Så att än så länge så har vi inte fått någon prisindikation på att utbudet börjar dominera. Däremot kan vi se att vi har ju då, som Ulf sa, flera veckor i rad, 9 veckor i rad, uppgångar. Men förra veckan så öppnade och stängde börsen på exakt samma punkt. Och den här veckan, om vi nu inte rör någonting idag, så kommer vi också öppna och stänga på exakt samma punkt ungefär. Vilket innebär att vi har haft en efterfrågestyrd marknad. Men i 2 veckors tid nu så har det kommit in tillräckligt mycket säljare för att skapa balans i marknaden. Så det indikerar ju att vi har fått ett tilltagande utbud i alla fall som nu skapar balans. Och frågan är då vad som händer nästa vecka. Får vi en nedgångsstapel? Ja, men då får vi även i pris en indikation på att det kanske kan börja komma in lite mer säljare. Mm.
Men kan det vara så att förmågan, köpförmågan och viljan också kan balanseras ut bara av tid, eller behövs det också en korrektion?
Nej, men det behövs ju absolut inte. Och det har vi sett nu, som sagt, att köpintresset är fortfarande tillräckligt högt. Så att det här materialiserade utbudet som har kommit in de sista veckorna, det har ju balanserats av ett vidhållet köpintresse. Så då har ju den här andhämtningen, ja, ingen andhämtningspaus, men andetagen som har tagits, de har ju då skett i tid. Normalt sett så tar det då längre tid att omsätta tillräckligt mycket kapital för att vi ska kunna bli klara med en andhämtningspaus om det sker i tid, jämfört med om det sker i pris. För att då ökar omsättningen och då kan vi komma balans snabbare. Så att det kan absolut gå i tid, och då indikerar det att det finns väldigt mycket köpare kvar i marknaden, och då ska vi upp.
Mm. Tänkte, det har kommit upp en ny graf här som du har med dig. Om du kan kommentera den här också, vad det är vi ser här.
Ja, men det här är ju bara OMXS30. Den ena är på dagsdata och den andra är på veckodata. Och här på den högra sidan uppe i hörnet så har jag ringat in där vi ser just den här balansen som vi har fått i marknaden nu. Och även när tidiga tillfällen de senaste åren då vi har fått samma balans. Vid de tillfällena har det då vänt ner. Det vet vi inte om det kommer göra den här gången. Men vi är uppe i nivåer där vi ser att det borde finnas ett utbud komma ut. Vi har, Ulf var inne på det tidigare, att ja, men det är öppna skyar nu upp och att det finns inga motstånd. Men när vi, i vår tekniska vy, så har vi arbetat med ett prisobjektiv för börsen på 25,50-2600, där vi har sett att vid det häradet borde kunna komma in ett utbud i marknaden. Och det är de nivåerna vi har kommit upp till nu. Så att, givet att vi är på stretchade nivåer, momentum är högt, vi har nått det här 25,50-2600, så tycker jag att man kortsiktigt, om man är aktiv handlare, kan vara lite mer försiktig. Hellre då köpa om vi bryter upp över 2600 än att vara aktiv på indexnivå just nu. Så att risk-rewarden kanske ur ett tradingperspektiv inte är den bästa just nu. Mm.
Ulf, jag vill bolla in dig i den här diskussionen också. Vi pratade ju om att det finns vissa bolag som ju inte har följt med i den här uppgången. Samtidigt så ser vi nu hur räntorna faktiskt troligtvis är på väg bort. Hur går dina tankar om vart vi befinner oss här i den cykeln också?
Nej, men det brukar alltid bli så där på toppen att man börjar liksom leta vad det som inte har gått, och så börjar man med en slags relativ värdering, att om nu är Volvo P15, varför då liksom någonting annat P13 och så där, och det ska inte det vara P15 där också, och så börjar man hitta, så att säga. Man utgår ifrån att de högst värderade bolagen är rätt värderade, och försöker man hitta då de lägst värderade bolagen som ska upp en bit närmare sig de högst värderade. Det är en sån här klassisk grej för att skjuta upp kurserna ytterligare lite grann. Så det är. Men jag ska inte låta för pessimistiskt. Det är ju liksom mycket, konjunkturen ser ut, makroekonomerna säger ju att det bottnar här till hösten. Räntorna, även om det kanske inte blir lika många räntesänkningar som man trodde för ett par månader sedan, så är ändå räntetrenden neråt. Och det är klart att det är ju två väldigt starka börsdrivande faktorer, för räntan är ju väldigt viktig för värderingen av ett bolag. Så på det jag förstår att marknaden är optimistisk, och det har man ju sett också. Framförallt, jag tyckte det var intressant det här som visades att privatpersoner har varit extra optimistiska här. Och vi har haft goda inflöden på den svenska aktiemarknaden från allmänheten, alltså Avanza, Nordnet och i övriga fonder i januari, februari. Vi har väl inte riktigt fått statistiken och det har sett ut i massen, men det är ju rimligtvis positivt också med tanke på hur börsen har gått. Och så får vi se, för det är en ganska viktig faktor. Tar man de här stora nedgångarna vi har haft, så det ska utlösas av ett säljintresse, och ofta kan vi se det bland annat hos privatpersoner där man har ett nettoutflöde från börsen, och det är klart det påverkar ju då, för så det är väl det som vi väntar på, om trenden ska så att säga vända neråt igen.
Kul att du nämner just spararna, Uffe, för jag vet att Avanza och Nordnets sparekonomer faktiskt är med i Börskoll i eftermiddag klockan 2. Men Martin, bara en sista fråga här på din tekniska analys. Kan man säga att det finns en balanseringsnivå någonstans?
Ja, men så är det ju, och som sagt, då tittar vi på historiskt var det omsatts mycket kapital. Och då tenderar att när vi får någon form av korrektion eller nedgång, så är det då vissa nivåer där det kan bli balans mellan köpare och säljare. Där de som har varit med inte tycker längre det är värt att sälja, samtidigt som de som har stått utanför känner att nu är det läge att komma in. Och de nivåerna, tittar vi på OMXS30 specifikt, så ser jag väl att ungefär 5% ner från nuvarande nivåer tror jag att det skulle kunna finnas en sån möjlig balansnivå, runt 2400. Skulle vi bryta ner där, att någonting händer i marknaden som gör att det blir lite mjukare sentiment, då är vi nästa runt 2300. Så att det är två rimliga nivåer där vi skulle kunna få se balans igen i marknaden om vi skulle få en liten korrektion framöver.
Jättespännande. När vi gick till Stockholmsbörsen och marknadsstudion första gången denna skärtorsdag, så handlades ju index runt nollan, men betydligt större rörelser i enskilda bolag. Ylva, hur ser det ut nu?
Men det är ganska likt som tidigare, fortsatt ganska försiktigt på Stockholmsbörsen. Breda index backar svagt, OMXS30 handlas i sidled. Vi har fortsatt Volvo i botten på storbolagsindex, handlas ju exklusiv utdelning idag efter att den rekordstora utdelningen ju klubbats igenom igår på stämman. Men vi kan väl också nämna att man har ju också faktiskt fått en sänkt rek från Nordea under morgonen. Även Nibe har fått en sänkt rek från Barclays som sänker till jämvikt och backar lite drygt 1% här idag. Det även SBB. I toppen däremot har vi Evolution som är meddelat under morgonen här idag att man går in i Delaware genom ett nytt partnerskap med Rush Street. Lyfter alltså 1% följt av Autoliv och Boliden. Vi kan väl också ta och kika till H&M som handlas strax över nollstrecket efter att man ju rusat hela 15% igår på sin pangrapport. Det har ju också fått flera höjda riktkurser efter den rapporten. Men Embracer är vi ju alla mest nyfikna på, såklart, har fallit tillbaka sin öppning. Stiger nu endast en 4% ungefär efter beskedet alltså att man ju säljer Gearbox till amerikanska Take-Two. Thunderful har vi inget avslut i just nu vad det ser ut som. Den står runt nollan i alla fall, men där har man ju meddelat att man ingår avtal om att sälja sin tyska förlagsverksamhet till ett bolag som kontrolleras av grundaren. Sen så har vi den här fusionen mellan Alm Equity och Svenska Nyttobostäder. Alm stiger 4%, Nyttobostäder rusar fortsatt 55%. Vi ska också ta och kika till Millicom som ju fått en höjd rekommendation ifrån JP Morgan som höjer till övervikt från tidigare neutral och som också då skruvar upp rekursen med över 30%. Aktien stiger 2,5% idag. BioGaia, probiotikabolaget, är däremot ner 4% och Handelsbanken har sänkt sin kortsiktiga rekommendation på 3 månaders sikt till behåll från tidigare köp. Sen kan vi väl också notera att Fortnox nu var en av gårdagens stora förlorare efter den här granskningen i Financial Times. Aktien fortsätter ner 2% idag. Och om det heter skärtorsdag just för att det är halvdag, halvröd dag idag på börsen, kan vi väl lämna åt andra att bedöma. Men noterbart är ju i alla fall att det kan bli lite extra stökigt idag med tanke på att det är den sista handelsdagen i kvartalet, Nike.
Ja, härligt. Framförallt om man gillar ägg, men kom ihåg också att koka dem eftersom att det, ja, ni vill väl inte bli sjuka så här till påsk. Jag tänkte att vi ska gå över och prata om något helt annat, eller apropå då koka ägg och energi. Förlåt, jättedålig övergång. Men bolag inom energiomställning har ju gått från med till motvind. Men du tycker ändå att det här är ett intressant tema, Martin. Varför det?
Jo, nej, men som vi var inne på lite så tror jag att det är dags att börja titta på de eftersläntrarna som finns. Men där, som har fallit av anledningar som inte är direkt kopplade till vad de kanske levererar operativt. Och tittar vi så har ju byggmarknaden, som alla väl medvetna om, haltat. Och det finns några bolag som har dragits med i det här omotiverat mycket, tycker jag. Och bland annat de som då är exponerade i byggsektorn mot främst renoveringar eller uppgraderingar drivet av energieffektiviseringsåtgärder som då i sig kommer från högre energipriser eller regleringar från EU, Green Deal, Repower, Fit for 55 och taxonomin och så vidare. Det är ju regleringar som strukturellt kommer driva efterfrågan på just renoveringar och uppgraderingar av fastigheter. Så att här tycker jag vi kan hitta fickor av bolag som omotiverat tagit mycket stryk. Jag har med mig två stycken av sådana case. Det är då Fasadgruppen, litet bolag, och Instalco. Mm. Fasadgruppen är då det yttre skalet på fastigheten. Så att titta ju på tilläggsisolering och inglasning av balkonger och ja, takrenovering och så vidare. Instalco är då installationer, dels av fastigheter. Vi har ju hela miljonprogrammet som har ett umtämt behov av renoveringar. Och sen så har energieffektiviseringen, laddstolpar, solpaneler, bergvärme. Allt det där måste ju installeras. Så att här har vi, tycker jag, två bolag som har kommit ner alldeles för mycket. De är 50-60% sen 2021, i slutet av 2021. Så att börjat visa tecken nu, som grafen visar på, att aktierna börjar stabiliseras igen här nu, och jag tror att med att vi nu får kommande räntor, vi ser att räntesänkningar är på väg, så tror jag att de kommer få ett stöd också. Det är serieförvärvare det här, så de förvärvar ju väldigt mycket bolag. Låg skuldsättning, högt kassaflöde, så att det finns gott om utrymme för att fortsätta förvärven. Så att jag tror, tillsammans med räntesänkningar, så tror jag att vi kommer få se en god efterfrågan här.
Jag hör vad du säger, samtidigt tänker jag att det är ett ganska begränsat förvärvsutrymme just nu, givet att vi har så höga räntor, till exempel.
Ja, alltså kassaflödet är ju tvåsiffrigt i båda de här bolagen, så att det kommer in väldigt mycket pengar i dem. Skuldsättningen ligger, skiljer lite, runt 1,2 någonstans, och de har ett mål på 2,5. Så att det finns både gott om finansiell förmåga, och sen så har vi ju då, marknaden är extremt fragmenterad. Det finns ju, tror jag, 25 000 bolag som är potentiella förvärvskandidater. Så att det finns både gott om bolag att förvärva och som sagt finansiell förmåga. Men aktierna har ju tagit stryk på ränteuppgången som har varit av naturliga skäl. Men jag ser ju att nu ser vi ändå ljuset i tunnlet. Vi kommer få räntesänkningar framöver. Och operationellt har ju vinsterna vidhållits i de här bolagen, så värderingarna har ju kommit ner väsentligt. De är ju nere på 10 respektive 14 då, om vi tittar på framåtblickande P-tal på de här bolagen just nu. Och det är ju betydligt lägre än vad vi sett historiskt, även om det kanske inte finns jättelång historik på dem.
Mm. Uffe, jag vill bolla in dig också. Vad säger du om Instalco och Fasadgruppen?
Jag tycker bägge bolagen har gjort det oväntat bra med tanke på den tuffa marknad man möter. Båda bolagens Q4 var ju bra med liksom förbättrat marginal faktiskt. Och ingen större förändring på försäljning och sådär. Så, och är ju lågt värderade. De var väl alldeles för högt värderade där på toppen när det var liksom P/E 30 och sånt där. Det kanske man inte ska ha på den här typen av bolag tycker jag då, men P/E 10-12 tycker jag inte så farligt. Sen är ju det här med timing spännande. Jag är inte riktigt säker på att byggsektorn vänder så snabbt även om vi får ner räntorna en del. Det är en ganska trögrörlig bransch så det kan ta ett tag. Så det är möjligt att det är lite för tidigt att fiska upp de här bolagen, eller får man väl göra som en ganska bra regel i aktiesammanhang att man köper inte allt på en gång, utan man köper lite grann nu och blir det lite billigare så får man glad för att man kan snitta ner sig så att man inte går all in här och nu. Men jag tycker att bolagen har gjort det bättre än vad aktiekurserna förtjänar, men kan vara lite tidigt också med tanke på att jag inte är säker på att jag ser vändningen runt hörnet precis.
Nej, men jag måste ändå fråga det även till dig. Finns det inte en risk att man fortsätter påverkas av den försvagade konjunkturen?
Ja, men så är det absolut. Och som sagt, byggsektorn är ju fortfarande trög och den kommer fortsätta vara trög. Men det jag vill trycka på här, det är ju att de har inte sin huvudverksamhet mot nyproduktion av bostäder. Utan det är ju renoveringar och uppgraderingar. Så att jag tror att de kommer kunna vidhålla. Vi ser att det kommer vara 5-6% organisk tillväxt både i år och nästa år. Trots den svaga byggkonjunkturen vi har. Så att jag tror att det finns goda förutsättningar för dem att de kommer kunna visa fina kvartalsrapporter även framöver. Men som vi ser på kursen så investerar intresset i aktien påverkas ju av det svaga byggmarknaden. Och där blir det ju en timingfråga att det investerarintresset kan ju vara lågt ytterligare en tid framöver. Men ut ett längre perspektiv så tycker jag att de ser rätt så attraktivt värderade ut båda två.
Mm. Men det låter lite som att man faktiskt skulle kunna vänta lika gärna.
Eller doppa tårna.
Lite på tema energiomställning, men vi går till Danmark. Och byggisoleringsbolaget Rockwool.
Ja, men det är ju exakt samma tema. Rockwool har lite mer mot nyproduktion. 50-50 ungefär, renovering, nyproduktion. Så att de påverkas ju lite mer av den svaga byggmarknaden. Det som Rockwool har, det är att de gör ju isolering och den är brandsäker. Det är unikt material, stenull. Vilket innebär att de påverkas väldigt positivt av den kraftiga utbyggnad vi nu har av datacenter, batteriproduktion, batterifabriker. Och där krävs ju en brandsäker isolering. Och då ligger Rockwool i vinnarhålet. Vi har även ny lagstiftning bland annat i Storbritannien för höga hus. Som efter en tragisk olycka att det krävs brandsäker isolering. Så att nyproduktionen motverkas lite av att de har andra strukturella megatrender som talar för dem. Så att även Rockwool tycker jag på det här energieffektiviseringstemat ser väldigt intressant ut.
Mm. Och hur mycket är Rockwool just i Danmark, eller liksom hur mycket av en global spelare är det?
Ja, men den är framförallt Norden och östra och central Europa är viktiga marknader. Och där är ju byggmarknaden fortfarande svag. Men då tycker jag, alltså, vi har sett det i kursen också. Kursen har kommit ner, värderingen har kommit ner. Jag tycker att det är inprisat i dagsläget, den svaga byggmarknaden. Och vi ser ju att någon gång under året så ser vi att det antagligen kommer vända. Vi har en negativ organisk tillväxt för i år. Men ser ju att det kommer komma tillbaka till positiv tillväxt nästa år igen. Och jag tycker att den svaga konjunkturen är inprisad i aktien helt enkelt.
Mm. Ulf, vi börjar närma oss slutet av denna börsmorgonsändning. Jag vet inte om du har koll just på Rockwool, men om vi pratar lite om liksom just sentimentet idag. Är det några kursrörelser som du tycker fångar din uppmärksamhet extra mycket?
Nej, men dagens händelse som jag hade suttit nere på nyhetsgolvet på Dagens Industri är förstås att följa då Embracer. Det är en stor affär, den var ju upp 15% väl i inledningen och sen så 3%, så den kommer nog röra sig en del och har rört sig en del idag. Annars så får väl se här om marknaden blir lite mer försiktig när vi närmar oss lunchtid och säljer av lite grann. Jag tror inte på någon jätterörelse, men det är klart att Embracer ska bli kul att följa här vad den kommer sluta, för det säger ju lite om framtiden här, om den inte orkar hålla uppe sitt momentum som vi har pratat mycket om idag då, så kan det bli jobbigt framöver. Men ja, annars så, som sagt var Volvo, men det finns ju en skäl till att den tappar, det är ju utdelningen där, och ja, vi får se helt enkelt. Jag tycker det är väldigt intressanta tider här nu när vi liksom slår ultram här lite varje dag, känns det så.
Ja, det blir spännande att se om man orkar hålla uppe nu när köparintresset finns där, med frågan är om pengarna också gör det. Noterar att Volvo faktiskt är ner mindre än utdelningen som skiljs av idag. Ulf Pettersson och Martin Hallström, tusen tack för att ni har varit med denna skärtorsdag och delat med er av bland annat teknisk analys och lite case. Notera ju som sagt återigen, påminner om att det är halvdag på börsen, stänger redan klockan 1. Men klockan 2 sänder vi Börskoll precis som vanligt, innan vi på DTV också stänger affären över helgen. Tillbaka tisdag morgon igen, det är Morgonkoll då redan klockan 7. Jag heter Nico Makibes, önskar er alla en riktigt fin helg.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.